En podcast från Aftonbladet Ledare.
Ryssland har trappat upp sin bombkampanj mot civila mål i Ukraina. Och samtidigt så skänker Sverige ett antal Gripen till Ukraina och lovar att Ukraina ska få köpa ännu fler. Vad är det som händer egentligen? Vinner eller förlorar de på slagfältet? Välkommen till Höjd beredskap.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här i studion faktiskt. Och allihopa är i studion på Aftonbladet. Och det är jag, Anders Lindberg. Det är
Amanda Wollstad, Svensk Tidskrift.
Och nu kan jag så peka på dig också istället för bara på en skärm.
Spännande.
Och
Johan Victorin, Intyd.
Patrik Oksanen, Tankesmedjan Frivärd.
Ja, och det är ju fantastiskt att ni är här. Studion är ju lite halvombyggd. Nu är de här lamporna bakom mig inte tända. Annars hade vi inte kunnat se någonting, för de är väldigt starka, de här lamporna. Men ja, det har ju hänt ett antal saker de senaste dagarna. Vi började ju med Gripen här i Ukraina, det var ju förra veckan. Ganska stort uppmärksammat när Zelenskyj kommer hit och träffar statsministern och får de här flygplanen. Och jag såg också att statsministern la ut en film i sociala medier med att det här flygplanet är byggt för en enda sak. Signalvärdet är, tror jag, ganska starkt. Vad tänker ni om det här, Amanda?
Ja, det var ju också ett litet klipp där såg skarpa ögon på sociala medier där man panerar över Kerchsundet utan bro. Så det var nog faktiskt en av de roligaste och liksom mest vassaste sociala medierinlägg den här regeringen har stått för under mandatperioden. Mycket välkommet. Nej, men det är fantastiskt att det sker naturligtvis av så många skäl. Vi har ju diskuterat det här fram och tillbaka. Det är en kraftig förstärkning av en förmåga Ukraina behöver. Det är ju helt rätt plan för uppgiften. Det är ju precis det här planet är designat för, den här typen av verksamhet. Kristersson har ju helt rätt. Det är ju egentligen som alla svenska vapensystem. De är designade i ett enskilt syfte och nu får de testat i skarpt läge. Till gang både för Ukrainas och Europas frihet, men också naturligtvis, även om det är en mindre viktig fråga, den svenska vapenindustrin, när saker stridstestas och kan visas fungera och modifieras om det behövs och så vidare för att bli bättre produkter med en bredare marknad.
Johan?
Nej, det är ju precis som Amanda säger, det är ju dessutom en slags seger för Zelenskyj som har liksom övertygat omvärlden om att man behöver det här stödet. Och har varit väldigt uthållig i sin argumentation kring detta. Jättebra för Sverige att vi gör det här. Och det kommer oss också till godo. Det är ju så att Ukraina håller på och utvecklar egna glidbomber. Och då kan man ju tänka sig att vi kan vinna integration med detta. Så att vi också kan skaffa oss den typen. För det verkar som att deras kan bli ganska vassa, deras glidbomber. Och det är ju en av de stora fördelarna med att Ukraina får Gripen, det vill säga att de med bra robotar, om de då får Meteor-robotar, så kommer de att kunna trycka bort de ryska stridsflygplanen som bär glidbomber, som alltså faller med hög fart väldigt långt och är svåra att skjuta ner så att säga och explodera på fel plats så att säga med stor precision.
Patrik.
Jättebra, men
dysterkvist.
Alltid.
Det är ju som så att vi har ju lite svårt ibland i det här landet att hålla två tankar i huvudet och det som oroar mig lite grann, det är ju att det här, precis som vi hade långt tidigare för en minnesgod i försvarsdebatten, en risk för en undanträngningseffekt. Det vill säga att det blir mindre medel till annan typ av Ukrainas stöd som också är väldigt viktig och som också behövs. Så att det här blir en kannibaliserande effekt. Rätt svar på den här frågan är ju både och mer av allt för att det här ska gå vägen på ett bra sätt. Det finns egentligen inget motsatsförhållande, men när vi sen kommer in i svensk budget, svenska prioriteringar, finansdepartement som håller tillbaka och så vidare och så vidare, och så tänker man att men då kanske vi drar ner lite andra stödgrejer som också är viktiga och där vi får förmågor tillbaka.
Det får vi hålla ögonen på, kan man säga.
Samtidigt så vi kommer ju komma tillbaka till finansen senare under den här podden och det är ju en reell risk. Men vi ska ju också konstatera att det är ju ganska fantastiskt att se dels hur mycket regeringen slår på stora trumman för detta och ser det här som en PR-seger för sig själva. Och dels att oppositionen ju argumenterar för att de ju egentligen hela tiden har velat det här och varför har det inte skett tidigare. Lite oklart när de har velat det, men det är en delvis annan fråga. Men liksom den
Centern
politiska...
har drivit det länge.
Jag har drivit det.
Ja, du har drivit det, okej.
Men... Du var ju inte politiskt aktiv.
Nej, precis. Du kunde inte hållas ansvarig för regeringen.
Oppositionen tillhör definitivt.
Du kunde inte hållas ansvarig för Socialdemokraternas regerings tidigare.
Nej, och det kan jag inte den här gången heller. Men fan, nog har jag drivit att det ska skicka Gripen till Ukraina. Så en och annan i opposition.
I alla fall, det är ju oerhört välkommet hur politiskt ni Sverige är i den här frågan. Och det ska vi inte ta för givet. Det tror jag är jätteviktigt.
Men är det inte så, Patrik, att en del ska betalas av EU-försvarsfond?
Jo, en del ja. Mm. Men här så tycker jag mig se att det finns en diskussion som inte är liksom riktigt öppen och tydlig, att det finns risk för undanträngningseffekter, och det är ju fel svar på frågan. Mm. Och det, den oron behöver man flagga upp, för att vi klarar ju bara att ha en tanke i huvudet i det här landet tydligen, och då kan det bli lite olyckligt ibland.
Men jag tänker att den tanken just när det gäller detta, om man håller sig i Ukraina, är ju att äntligen så flyger liksom Gripen över Ukraina.
Ja, äntligen. Det gör den ju inte.
Nej, men jo, fast de nya ska ju komma väldigt snart, så nu pratar vi ju inte år, utan nu pratar vi ju mycket kortare tid.
Innan det är utbildat och överfört och i operativt bruk, så pratar vi ju inte månader.
Men CD kommer ju att komma ganska fort jämfört med det vi har pratat om tidigare, som ju handlar om att bygga nya E och sälja. Mm. Och det ligger längre bort i framtiden.
Ja, det ligger längre.
Det här är en annan lösning. Den är mycket bättre. Det går inte att snacka liksom om den. Och jag tänker så här då, att det här är ju faktiskt ett steg när vi trappar upp, lagom som vi ser då en situation när vissa i Europa har uttryckt så här krigströtthet och sånt där. Det är väldigt tydligt att Norden står där Norden står. Man flyttar sig inte, man trappar upp, man ökar takten. Och det var ganska intressant, jag träffade i veckan Jonathan Viserov, som är generalsekreterare på Estlands UD, alltså deras högsta tjänsteman. Och han är en av strategerna bakom Estlands försvars- och säkerhetspolitik sedan ganska lång tid tillbaka. Och han sa, vilket jag tycker var intressant, och det är liksom apropå det här med Rysslands attacker och liksom det som händer, så säger han så här: jag bedömer Ryssland som desperat. De har trott att de haft tiden på sin sida, att det demokratiska väst ska tröttna först. Nu förlorar de 1000 soldater om dagen, ekonomin är körd i botten, Viktor Orbán är borta och Ryssland är i en återvändsgränd, säger han. Och det är en sån här beskrivning, tycker jag, vi sällan hör. Att liksom det här strategiska perspektivet, att liksom vi ger Gripen och de här signalerna som sänds är ju glasklara. Vi kommer inte att backa en millimeter. Liksom så. Och det här sker då i en samtidigt som Ryssland väl får allt större problem egentligen. Och det kanske finns ett mått av önsketänkande i detta, jag vet inte. Vad tror ni liksom om de här signalerna, Amanda?
Ja, nej, jag tänkte bara spinna vidare lite på samma tema. Jag var ju i Helsingborg för snart 2 veckor sedan på NATO-mötet. Och där var det ju också naturligtvis mycket diskussion, ytterligare en sån här punkt apropå det Sverige och Norden trappar upp. Det är ju skuggflottan och vår punktmarkering av dem, där vi har ju gjort ganska stora insatser den senare tiden. Och det är ju också en sån här sak som uppenbart stör ryssarna, som vi inte ska underskatta. Och det finns ju 2 dimensioner i det. Dels naturligtvis att vi stör Ryssland. Det är ju jättebra. Det ska vi göra. Det är också väldigt tydligt av alla trollattacker på sociala medier efter den här gripen-nyheten att det här stressar dem. Men det är ju också en sån sak att i en mening trappar vi upp, och det ska vi också vara medvetna om. Och det finns ju risker med det, där vi kan få se ökad hybridaktivitet till exempel mot Sverige och Norden. Det måste vi också vara medvetna om och förberedda för när vi tar de här helt naturliga och självklara stegen.
Patrik.
ÖB gick ju återigen ut och varnade här för lite mindre än en månad sedan, var det väl, om att NATO kan komma att prövas när det gäller artikel 5 av Ryssland. Och det är ju då, måste man ju förstå i den politiska kontexten, att Ryssland måste förändra spelplanen. De ryska propagandisterna är ju inte särskilt glada just nu. Och det här spiller över på många olika sätt, men bland annat då så talar man ju om att ja, när raffinaderier i Ryssland attackeras av ukrainska drönare så har man ju falska anklagelser om att NATO-länder upplåter territorium till de här attackerna, och man pratar om att göra attacker på andra länders raffinaderier. Man har ju länge pratat om också att de här drönarfabriker och annat i Europa är legitima militära mål i fred, och dessutom så pratar man i termer om, ja, men skulle kustbevakningen ta en till tanker, då hotar man med att den här tanken ska sprängas, eller man ska skicka in militära förband och ta befria inom citationstecken besättningen. Så att vi ska väl liksom vara medvetna om att den sårade, kränkta björnen vars misslyckade krig i Ukraina, det betyder inte att det är ofarligt, men går i rätt riktning.
Där kan man ju säga också en intressant aspekt. ÖB:s, om man ska ta det uttalandet ÖB du syftar på, så sa ju ÖB, han gick ju ganska långt, han sa ju att de kan testa NATOs sammanhållning, men så sa han så här: genom att angripa en ö i Östersjöområdet. Mm. Och jag frågade faktiskt precis den här frågan till Estlands UD där, till Jonathan Wisserov. Han var ganska krass. Han svarade så här: om ryssarna testar NATO måste vi möta testet. Ryssland måste förstå att det inte finns något tyst, alltså inom citattecken, övertagande av NATOs territorium. Det betyder krig. Mm. Och det är liksom ett väldigt starkt signalspråk som man har.
Det är ju som så att om man ska undvika att det här blir en jobbig hantering i Nordatlantiska rådet med kanske konstiga länder som inte tycker att en kobbe är värd någonting, då får man ju lösa problemet först själv.
Ja, där har vi också, det fanns ju en väldigt tydlig anledning till att NATO-mötet hölls i just Helsingborg. Det är ju, jag förstår att alla inte spenderar lika mycket tid i Skåne som jag. Jag tycker lite synd om er, men inte som mindre.
Jag har varit i Helsingborg.
Det är ju väldigt smalt, sundet mellan Helsingborg och Helsingör. Väldigt smalt. Man ser ju över vattnet i Danmark. Och det är ju där de här fartygen passerar. Så det kan man ju också föreställa sig, att om någonting händer med ett av de här företagen, eller fartygen, oavsett om det är liksom en olycka, miljökatastrof, eller någon form av försvar av de här ryska fartygen, då blir det väldigt, väldigt nära ett stort danskt och ett stort svenskt befolkningscentrum. Det ska man också vara väldigt medveten om. Och det var ju det man försökte understryka under det här mötet, att så här nära kommer kriget oss.
Ja, det pågår ju redan i Östersjön. Nu har man ju gått till en förnyad attack också mot oljeraffinaderier i Sankt Petersburgområdet och örlogsfartyg så sent som under senaste dygnet. Mm. Och man kan ju fundera lite grann på signalerna som Sverige sänder å ena sidan med ÖB och hans uttalande. Och han sa ju faktiskt på frågan, när kan det här hända, så svarar han ju från nu, var ju hans svar. Det är den ena signalen. Den andra signalen är att Ryssland är på väg att besegras för att ekonomin är kass och så vidare och så vidare. Men det är ju frågan om, precis som Patrik är inne på, vad händer då i det här? Och vi vet ju att Putin har sagt att blir man uppträngd i ett hörn, då gör man ett utfall helt enkelt. Det har han ju sagt själv i intervjuer, och det är ett sånt modus operandi som de kommer att falla till. Sen är det bara frågan om hur och var.
Han hade väl någon liknelse om en råtta i ett hörn?
Ja.
Som bits.
Men jag tänker att den här råttan, den sitter redan i hörnet. Mm. Problemet för råttan är att den får allt mindre ost att tugga på. Alltså det är ingen som anfaller råttan i hörnet. Jag menar, det är ju ingen som anfaller Ryssland här egentligen. Jag menar, Ryssland anfaller Ukraina, Ukraina försvarar sig. Om Ryssland slutar anfalla Ukraina så är ju kriget över.
Ja,
så
fast det handlar ju om regimöverlevnad och ingenting annat. Det
är, jo, jag vet, men någonstans, jag tycker den bilden han använder är ju fortfarande bilden av väst som angriper. Och det gör vi ju faktiskt inte.
Men samtidigt är det så här, tittar man då, jag läste statistik här nu vid lunch om att man har satt in, Ryssland alltså anfallit med 100 000 drönare totalt sett under de här åren. Och den kurvan stiger ju. Och samtidigt vet vi ju från ukrainska källor att de påstår att Ryssland sätter undan en hel del av det de producerar. Att man då i smyg har byggt upp en strategisk reserv som inte är i Ukraina. Och man har dessutom vidtagit mobiliseringsåtgärder Det vill säga unga män i Ryssland har fått anmäla sig på mobiliseringsmyndigheterna för att få information om hur en mobilisering går till. Så att,
det där sista tycker jag faktiskt är bland det mer obehagliga just nu. För det är ju någonting som har börjat sippra ut, att man på universitet till exempel har sagt åt folk som inte klarar universitetskurser att nu måste du anmäla dig, eller alltså den typen av, alltså inte riktig mobilisering utan just såna här liksom smygande åtgärder. Och där har ju de hittills liksom ändå experter bedömt att Ryssland skulle inte politiskt klara en mobilisering. Alltså regimen skulle få såna inrikespolitiska problem att de inte vågar det. Tror ni det har ändrats?
Alltså den, min uppfattning är att befolkningen är så indoktrinerad så att måste de mobilisera, då kommer de att sälja dem en historia som gör att de kommer att, många kommer att tro på den historien.
Och den är ju marinerad i årtionden av propaganda som byggt en inringningsmyt. Ryssland i den ryska förklaringen agerar ju bara defensivt på västs angrepp. Och när Ryssland går till anfallskrig så för man ju egentligen defensiva krig i den ryska föreställningen. Mm. Så att vi ska ju komma ihåg det, och att de som har opponerat sig är ju drabbade av omfattande repression. Repressionens mekanismer påminner väldigt mycket om Stalins tidens mekanismer. Okej, att det sker på lite andra sätt, inte lika blodigt. Men om vi tittar på angiveri, skådeprocesser och annat, så finns det mycket som påminner om den tiden.
Sen har man ju också gått till verbalt angrepp mot Frankrikes manövrar kring kärnvapen i Europa. Och sen har vi också, får man inte glömma bort, en amerikansk president som sänder andra signaler. Mm. Och det är ju det som är kanske en av de viktigaste faktorerna där, utan det är ju vad man tänker i Kreml och den innersta kretsen om västs sammanhållning. Det är ju det som är helt avgörande.
Och då blir de amerikanska signalerna om trupp tillbakadragande från Europa kontraproduktiva.
Men om man tar det
diplomatiskt sätt att uttrycka det på.
Ja, men om man tar det här ett steg till, så det här utrikespolitiska läget får ju en massa konsekvenser nu i Sverige, i Norge, i Danmark, i Finland. På fredag nästa vecka, alltså inte nu på fredag utan den 12 juni, så kommer ju försvarsberedningen. Och det här var ju då en extraordinär försvarsberedning i den meningen att den sker ju liksom i det här säkerhetspolitiska läget som sker nu. Väldigt konkret ska hitta sätt att hantera läget, trots att den förra försvarsberedningen inte var så länge sedan. Så att det här är ju en väldigt speciell situation vi har. Men då kommer det att komma. Jag antar att partierna är överens. Jag vet inte någonting mer än någon annan utifrån på detta. Men om ni tittar på övriga länder, om vi tittar på det här läget kring det som händer nu inför försvarsberedningen, för det blir ju på något sätt nästa stora tillfälle nästa fredag då. Patrik?
Ja, nej men om vi bryggar in det då, så tittar vi, för det händer ju lite saker i våra grannländer, och om jag börjar med Finland, så 2 juni så gavs det ut en alltså då försvarets utvecklings- och resursbehov på 2030-talet från finsk sida då. Och huvudbudskapet är ju att det här är ju ett bestående försämrat säkerhetsläge, och man räknar med från finsk sida att 2030-talet kommer att vara krävande och försvarsförmågan kommer att behövas byggas på. Och det allra, allra kanske kärvaste beskedet i det här, och det här är ju riktigt dåliga nyheter för finsk ekonomi, det är ju då att man bedömer helt krasst att behoven överstiger kraftigt NATOs 3,5% av BNP. Och då ska vi komma ihåg att Finland är ju den aktören på landsidan i Norden som har den största kapaciteten. Men man konstaterar att man har en underhållsskuld att hantera här, och behöver då förnya markstyrkorna, och det kommer att kosta stora pengar. Och så att Finland står inför stora uppoffringar för att kunna hålla den nivå som man behöver göra, och det är klart att det blir utmanande när det ställs mot andra områden i politiken, välfärd, skattesänkningar och så vidare. Men det riktigt kärva budskapet är 3,5% räcker inte för Finland.
Johan?
Ja, nej, men det är helt som Patrik säger. Jag gjorde snabbt överslag när jag läste finska försvarsberedningen att det är närmare 5% till det militära försvaret som man säger att man har behov av. Men det var som sagt var en huvudräkning på det. Jag vet inte vad du säger om det, Patrik.
Det kan stämma ungefär. Det var en... Men det landar runt 5% ja. Militära. Sen tillkommer ju de här sakerna exakt. Som har att göra med civilt försvar, försörjningsberedskap, krigssjukvården som ligger i det finska systemet på precis som i det svenska systemet på ordinarie sjukvårdsstrukturer till stora delar och så vidare. Så att vi pratar om nivåer som får Elisabeth Svantesson att springa skrikandes ut i skräck i andra riktningen.
Men alltså, det är ju tufft för de här frontländerna och det säger man ju själv i den här rapporten att det är otroligt viktigt då att man själv visar att man tar det här på största allvar för att det man kallar för de bakre länderna också ska satsa, för man är ju väldigt beroende av dem. Så att det här kommer bli väldigt intressant om man hinner ta höjd för det i den svenska rapporteringen, för att det innebär ju att man har skruvat ytterligare på hotbilden.
Ja, och det är ju också det i den finska kalkylen så finns det ju en krass realism också. Man kan inte lita på att landets säkerhet ska vila hos någon annan NATO-medlem eller inte. Och innan vi bryggar över till Danmark så ska jag bara kort säga att jag tror att det är imorgon så ska norska stortinget, partierna där, ha kommit överens med en rebalansering av den norska långtidsplanen för norska försvaret. För att det ska bli en bred blocköverskridande överenskommelse. Innehållet där får vi kanske återkomma till, men det sker justeringar i Norge också.
Men om vi går till Danmark som just har fått en ny regering, eller det nu är väl allt färdigt?
Ja, det verkar så. Mette Frederiksen sitter kvar och hennes Socialdemokraterna får stöd eller bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikal Vänstre och Moderaterna. Och ja, vi ska inte gå igenom dansk politik här, men namnen till trots är det ju inte riktigt samma som man kunde förvänta sig i en svensk kontext. Utan det blir en vänster-mitten-koalition helt enkelt.
Juhu!
Ja, det får vi väl se. Men en klar pluspoäng får de redan nu, och det är att man har tagit fram ett försvarsinitiativ bland det första man har gjort i den här konstellationen. Där man då ska utarbeta en övergripande strategi för försvaret som bland annat handlar om att man ska ha fler värnpliktiga, mobiliseringsstyrkor och hemvärnet. Man ska ha starka maritima kapaciteter till hela kungariket, vilket då alltså även inkluderar grannland Färöarna. Man ska ha stark luft- och missilförsvar, insatsklara styrkor, alltså det är så här... Man ska mer av allt helt enkelt, och det ska röra hela kungariket. Och det är ju väldigt viktigt och tydligt att man tar det här som en av sina första samlade dokument. Sen det är ju en stark signal. Sen har ju de också en hel del att jobba på. Det ska vi inte sticka under stol med, men Mette Frederiksen har ju visat sig stå pall i säkerhetspolitiska frågor. Och det är ju skönt att den trenden verkar fortsätta och att även Danmark jobbar stort på sin uppbyggnad.
Men om vi tittar då har vi Finland, vi har Norge imorgon, vi har Danmark som kom idag, var det till och med, va? Nej, det går.
Ja. Alltså det
här... Regeringen kom igår, jag tror det här kom idag.
Det kom idag, just det.
Ja.
Och så vet vi att Sverige kommer på fredag nästa vecka.
Ja.
Vad skulle ni säga är liksom mönstren som vi ska hålla koll på när vi tittar på vad försvarsberedningen säger?
Ja, den här rapporten kommer ju vara den säkerhetspolitiska analysen. Så att försvarsberedningen har ju gått och ägnat sig åt att försöka titta i kaffesumpen och titta framåt. Och det är lite slöseri med tid skulle jag säga. För att den säkerhetspolitiska analysen, den är ju under ständig förändring. Risken är ju liksom att 2 veckor efter att man kom med rapporten så är den inaktuell. Och sen så kommer ju först i höst innehållet.
Ja, tänka sig 2014 när man var i sluttampen på beredningen och Ryssland annekterade Krim. Då la man ju till ett par månader och sen gjorde man i princip ingenting.
Nej.
Eller gången innan Georgien invaderades i ungefär samma skede och man inte heller gjorde någonting. Nej, men det här har ju varit ett återkommande problem med försvarsberedningen och med konstruktionen för försvarsberedningen. Det naturligtvis är tacknämligt att vi har liksom en bred politisk överenskommelse kring de här frågorna. Men det inbyggda problemet blir ju också att för att nå en konsensus så måste man jobba väldigt långa liksom ledtider med de här sakerna, och då hinner man inte få med den utvecklingen som nu sker så oerhört snabbt. Därför att när det var ju inte många månader sedan vi pratade om den här danska säkerhetsbedömningen som väl kom förra året, där man pratade om inom 2 år så skulle, och nu pratar man om att vi månader tills dess att Ryssland kan tänkas testa NATOs artikel 5. Och får man inte med det så blir ju produkten, oavsett hur förankrad den är, tämligen värdelös. Och det blir ju också intressant att se om man vågar lära sig av våra nordiska grannar och vårt läge. Därför att nu har man ju varit så stolt ett tag över att man strävar mot 3,5%. Och det är ju naturligtvis bra. Men ligger man i det läge Sverige ligger rent geografiskt, har vi det säkerhetsläget vi har och har vi den eftersatta, ja, allt egentligen som vi fortfarande har, då kanske 3,5% och kanske NATOs mål inte räcker, precis som finnarna har konstaterat. Och jag tror det vågar man ta in det? Vågar regeringen ta in och förstå det? Vågar någon ta den diskussionen med finansen? Eller ska man fortsätta i väl liksom invanda spår och tro att det ändå går bra och så nöja sig med de här fantastiska sociala mediekampanjerna när vi skänker Gripen till Ukraina? Eller ska man faktiskt ta lärdom om vad det är som händer?
Men jag tänker på, vad ska jag kolla på? Jag är med på det där, men jag tänker liksom, vad ska man titta på givet vad man säger i Norge och Danmark och Finland utifrån diskussionen där? Vad ska man hålla ögonen på? Vad är det för saker man inte får bomma liksom från försvarsbildningens sida som ni ser det? Och sen vet jag att läget kan ju ha ändrats nästa vecka för Trump har invaderat Kuba eller något. Men liksom, om man bortsett från det liksom.
Jag tycker att man i den här rapporten ska titta på skrivningarna på osäkerheten i läget. Och se om det finns en känsla av brådska eller inte. Eller rättare sagt, vilken grad av känsla av brådska. När det gäller liksom historiken och vilka nivåer man har lagt på, så vill jag ju då bara påminna att förra gången försvarsberedningen arbetade, då kom man ju fram till att 2,61% skulle räcka till 2030. Och sedan så gick det ju ett år och sen så var det NATO-överenskommelsen om 3,5%. Så att den spelades ju över väldigt fort. Och det är frågan, har man lärt sig någonting av alla dessa år av säkerhetspolitisk analys? Sen rent konkret, det som jag uppfattar att det kärvar om, det är ju vilka skrivningar gör man om USA. Där det finns en föga förvånande, en påtaglig försiktighet från en viss departement som månar om internationella förbindelser och som traditionellt sett brukar vara försiktig. Och då förstår ju alla att jag syftar på utrikesdepartementet.
Johan, vad har du koll på?
Nej, jag har faktiskt inte så mycket att tillägga där, tror jag. Det är USA som är det som man måste ha span på vad man skriver om detta. Annars i övrigt delar Patricks bedömning.
För i det här så ligger ju den liksom mera djupa frågan kring utvecklingen av Norden och just att det blir allt mer så här koncentriska cirklar. Det är liksom ens eget försvar som Finland tänker liksom. Sen är det Norden, sen är det någon större krets med Storbritannien och Nederländerna och Jeff då, eller om det kanske Polen, Tyskland. Mm. Det blir på något sätt vidgar successivt upp så här. Och jag roade mig att titta lite på just det här med stödet till Ukraina liksom. För det är verkligen otroligt tydligt när man tittar på det, att liksom de nordiska länderna står fast och sen så är det liksom varierande grad av retorik men inte så mycket stöd liksom ju längre bort man kommer. Mm. Och det finns verkligen en tydlighet, ett tydligt mönster här. Och jag tänker att tittar man retoriskt på det här mönstret, då ser man en sån sak till exempel som att när Sverige börjar ge till Ukraina, då säger USA att men vapnen får bara användas på ett visst sätt. De får inte användas för att skrämma Ryssland på något sätt då, så där. Den här appeasement-idén som uppstår. Och så säger Sverige, det skiter vi fullständigt i. Ukraina vet bäst hur de använder vapnen. Idag är det som är normen. Mm. Så att det faktum att vi har varit tydliga från början, satt en tydlig linje, hållit hårt, det har ändå fått andra att på något sätt komma till samma slutsats. Så folk har börjat förstå vad det är vi har att göra med. Tror ni att det fortsätter liksom det mönstret, eller tror ni att liksom det börjar föra andra krafter nu som för iväg åt andra håll här?
Ja, men det tror jag ändå, med tanke på liksom reaktionerna och diskussionerna till Gripen, där tror jag att Sverige står ganska fast och är ganska tydliga. Och jag återkommer till den här sociala medievideon, som ju i en mening naturligtvis var en sociala medievideo. Men samtidigt, när Sveriges statsminister säger att de här planerna är designade för en sak och att Ukraina nu har möjlighet att göra det, det är en ganska tydlig retorik. Då är det liksom inte det diplomatiska laget som har formulerat den sociala medieposten. Och det tror jag är viktigt. Sen för att återgå lite till försvarsberedningen. Förra, det här med den dåvarande gränsen, det var ju bara dagar efter att det kom som statsministern själv stod på något NATO-möte någonstans och konstaterade att det var överspelat, att man skulle behöva sträva högre. Så att det höll ju liksom inte ens en vecka. Och det är väl det jag kommer spana efter. Vågar man ta den här diskussionen att vi kommer kraftigt behöva satsa? Inte vi har nu satsat och vi är så duktiga och vi kommer nu upp till det här målet, utan det här räcker inte. Vi måste göra mer. Vi måste göra mycket mer och vi måste göra nu. Vågar man liksom ta den diskussionen? Tyvärr tror jag inte det, men det är det jag kommer titta efter.
Ja, jag har hunnit tänka lite på, för jag kom på några saker som jag kan spana på. Det är hur man uttrycker sig kring Frankrike och kärnvapen. Frankrike, Storbritannien och kärnvapen. Och det är ju så, det är ju en annan vektor som förstås man är ute efter att försöka påverka så mycket som möjligt från Moskvas sida. Och det är ju att appellera till så kallade fredsälskande kretsar i Tyskland. Se till att man kan försöka påverka val av president i Frankrike och den typen av insatser. Det kommer man ju satsa på. Det är den ena biten. Och den andra biten är vad man kommer att skriva om Nordkalotten. För det är väl den enda spänningen som jag riktigt har uppfattat mellan regeringen och oppositionen kring alltså trupper i möjligen
armén. Regiment i Kiruna.
Ja, precis, den typen av frågor. Och i förlängningen av detta ligger, vi har ju ganska nära samarbete, vi har ett väldigt nära samarbete med Finland, krigsförberedelsemässigt. Kommer det bli andra nordiska länder som vecklar in sig i detta, exempelvis i Norge och så? Det är också en väldigt intressant spaning man kan göra.
Jag har inte hunnit läsa den, men jag tror att regeringen kom väl med en Arktis-strategi i början av veckan här, där man då påtalar säkerhetsförsämringar i Arktis. Mm. Så att jag förväntar mig att man kommer att ha en spegling på det i den här rapporten. Sen blir ju liksom konsekvenserna av det praktiska, hur man löser ut det och hur man prioriterar och vad man väljer att göra blir ju i nästa rapport. Men jag tänker också att det man kan spana efter är ju en del formuleringar kring EUs försvarssamarbete, kring vad man säger om andra format. Förutom Finland, Nordefco, MB8-samarbetet, Jeff, pratar man om andra saker också eller inte?
Jag kommer att titta på retorik ganska mycket, för jag kommer att titta på om de pratar om vad de har gjort eller vad de tycker är problemområden som behöver lösas i framtiden. För ett sätt som jag tycker har varit tydligt i tidigare försvarsberedningar är att man är väldigt bra på att beskriva vad man har gjort som på något sätt avslutade saker. Vi har levererat det här, vi har ökat budgeten så här mycket, det är historiskt, bla bla bla. Gör man det, då kommer jag bli skraj. Om man pratar, de här behoven finns framöver, det här är liksom en säkerhetspolitisk utveckling som ställer de här kraven, så här behöver vi tänka, då är jag mindre skraj. För jag har upplevt att det har ofta varit inåtblickande, tillbakablickande. Och jag tror att en av de sakerna som det här kokar ner till, om vi ska prata, det är finansdepartementet. Alltså det här att man liksom, så fort ett papper kommer så försöker man trixa och fiffla på olika sätt för att dra undan pengar från de olika satsningarna. Och det kommer ju liksom det här interna fokuset, att man tittar för mycket inåt och för lite utåt. Liksom så det är väl en sån sak som jag kommer att titta på. Alltså, är man tydlig med hotbilden? Och lite är det den här klassiska frågeställningen, vad är kampen om hotbilden? Vem vinner kampen om hotbilden? Vad är det för hotbild som får definiera styrkeuppbyggnad, prioriteringar, bedömningar, internationella relationer och så vidare då? Och jag tycker ju när jag tittar på omvärldsläget att hotbilden är jättetydlig. Osäkerheten ökar som en raket. Alla signaler som vi ser tyder på att det kommer att gå sämre. Det vill säga att det blir det dimensionerande, rimligen.
Ja, det kommer gå fort.
Och det kan gå fruktansvärt fort. Alltså när ÖB pratar om att ryssarna kan angripa en ö, det är så fullständigt utanför liksom fattningsförmågan, de säkerhetspolitiska konsekvenserna det skulle få. Och då ta höjd för att det faktiskt inte bara är liksom, ja, att det faktiskt händer liksom.
Och det behöver ju inte vara så att lyssnarna får rätt mental bild. Det är ju inte ett storskaligt angrepp på Gotland då, utan då är det ju troligen ett mycket mindre scenario.
Det är väl någon ö i Finska viken?
Finska viken, Ålands skärgård som är demilitariserat. Eller vem vet, kanske Stockholms skärgård. så. Ligger
jag,
långt bort.
Jag tror inte man ska tänka, jag tror inte man ska gå ån efter vatten. Jag tror man ska titta vilka öar är det i närheten som är strategiskt viktiga. Och jag tror man ska liksom tänka att det är Finska viken, det är utanför Estlands kust, det är utanför Finlands kust som de pratar om. Och de behöver kanske inte göra så mycket. Nej. Men bara det faktum att man markerar en fråga om territorium. Det är psykologin i detta.
Mm, ja, det är politiskt.
Det är politiskt. Det är liksom ett psykologiskt angrepp. Det kan vara en kobbe med tre måsar. Det spelar ingen roll. Ja. Det är liksom
och det kan spela ut sig på Svalbard. Det kan spela ut sig uppe på Nordkalotten också. Så att det är...
Och det är ju intressant att titta då på, för det finns ju två områden där ryssarna är relativt starkare sig själva så att säga, om vi inte gör några jämför. Men det är ju att Ryssland är en kontinentalmakt till att börja med, och det är ju då de baltiska staterna, hela den gränsen där. Där kan man ju växla över till någon slags offensiv någonstans, inklusive någon ö i närheten förstås. Och det andra är ju uppe på Nordkalotten, eftersom norra flottan är... rätt intakt. Den är ganska bra på att föra operationer i den typen av miljö, kanske bättre än många andra faktiskt. De har varit där uppe ganska länge.
Men som sagt...
Men de har ju inte någon större räckvidd så att säga.
Nej, och vi får väl se vad uthållighet och vi får väl se vad det betyder ett NATO-svar så att säga. Men, men att risken finns för någonting sånt, den tror jag man ska liksom... När man mentalt ser försvarsberedningen framför sig, så ska man tänka att det är väldigt kort tid. Det är väldigt lite tid att spela på liksom, som man har.
Men sannolikheten att de här åtta partierna går ut på fredag nästa vecka och lägger en våt filt över hela valrörelsen genom att säga att hörni, vi måste dra tillbaka alla vallöften, alla partier, för pengarna kommer inte räcka. Det får vi väl betrakta som tämligen osannolikt.
Med tanke på att den rapporten som handlar om den militära delen kommer efter valet, så är det väl safe to say.
Men det är också fascinerande då att man å ena sidan, återigen jag faller tillbaka till den här dubbla budskapen, du har en överbefälhavare i landet som går ut och säger att de kan testa det här från citat nu, och sen tar du dig tiden att göra den säkerhetspolitiska analysen för att sen då göra en ny delrapport eller slutrapport på det militära försvarets utveckling. Det är ju inte så att man känner att det är direkt någon sense of urgency i det här.
Nej, men så har det varit hela tiden med försvarsberedningen. Och vi tittar ju tillbaka på årtionden av misslyckanden i förhållande till hur utvecklingen har varit.
Så är frågan, vad har man lärt sig och vad har man förändrat?
Men det kanske är det framförallt som vi håller ögonen på nästa fredag då. Och det är väl så att vi får väl se, vi får väl prata om det här lite efteråt och se vad som har hänt så att säga med försvarsberedningen och debatten efteråt. Och sen så är ju faktiskt nära Almedalen som är nästa sak sen efter det. Vi kommer att försöka sända därifrån, lite beroende vad det är för diskussioner och annat som dyker upp där. Och sen är det väl i princip val. Så att det går väldigt fort nu.
Men Anders, det kommer ju ett valutspel från Magdalena Andersson också inom säkerhetspolitiken.
Ja, precis. Den säkerhetsrådgivaren sitter löst, om man sammanfattar läget. Hela konceptet, koncept Landerholm kan man säga, kommer att förändras vid en val, en ny regering. Där koncept Landerholm kommer väl, om jag förstår det rätt, nu kanske jag inte 100% informerad om detta, kommer att ingå i den vanliga stabsorganisationen kring statsministern. Och då är det statsministerns statssekreterare som typiskt sett hanterar den här typen av saker. Men det betyder ju också att, tror jag, att vi kanske börjar se en avveckling av den här centralistiska idén att knyta saker och ting på det sättet som den här regeringen har gjort. Men sen formellt vad det innebär, mer än att kanske själva säkerhetsrådgivaren försvinner, det vet inte jag. Om det liksom betyder att avdelningen organiseras om det betyder att man... Historiskt ska man komma ihåg att det här låg ju på justitiedepartementet, inte statsrådsberedningen. Så det var ju en förändring när man skapade den här rollen. Och på ett antal andra departement. Så att det var ju en stor förändring när man skapade den. Och det här är väl en första signal kanske att Socialdemokraterna väljer en annan väg.
Det centraliserar man under också när man ändå är på gång.
Det har inte jag hört.
Nej, men man har ju alltid tid att organisera om sin underrättelsetjänst när man har en överförlovare som säger att Ryssland kan testa det här från och med nu.
Alltså om jag ska vara krass så är det väl så här. Socialdemokraterna har ju hållit korten väldigt nära kroppen när det gäller MU eller vad du kallar den.
Myndigheten för utrikesunderrätt.
Just det.
Lagrådet hade synpunkter.
Jag vet. Alltså. Lagrådet sågade ju deras formulering med utrikesunderrättelsetjänst och påpekat ett sammansatt ord. Det är ju rätt roligt. Men alltså, jag tror att Socialdemokraterna har ju hållit korten nära kroppen. Jag tror att orsaken till att de har gjort det, det är lite att tidplanen är att det här ska vara på plats 1 januari, vilket gör att det är lite svårt medan oppositionen är opposition att komma med så mycket signaler. Så det är lite av ett politiskt spel. Och jag kan inte idag säga vad jag tror att de landar i. Men jag tycker det är ganska hoppfull signal när det kommer till den här på något sätt. För jag, en av mina kritiker mot Moderaternas sätt att organisera om detta har ju blivit att du kopplade väldigt nära politiken. Och du kopplade på ett sätt som gör att politiken får en slags kontrollfunktion långt ute i verksamheter som politiken historiskt inte har kontrollerat. Och det blir en centralisering som jag är kritisk till. Och den centraliseringen var jag ju kritisk till när det gäller koncept Landerholm. Den är jag kritisk till när det gäller den civila underrättelsetjänsten. Alltså jag tror att de här myndigheterna kanske ska hantera det. Men om det betyder att S tycker det vet ju inte jag. Jag är nog mer konservativ kanske än vad de är.
Jag är ju inte lika konservativ som du, Anders.
Du är den unga radikala här.
Ja, men
jag tror att myndigheter som fungerar.
Det om vi tar först Nationella säkerhetsrådet, så säger ju inte Magdalena Andersson, enligt medrapporteringen i alla fall, att man har tagit ställning till vad man gör med själva organisationen. Nej. Att chefen, Nationell säkerhetsrådgivare, den funktionen är en politiskt tillsatt person, det tycker jag är rätt och rimligt. Det blev konstigt att Landerholm tillsattes som en opolitisk, när det egentligen uppenbart var en politisk befattning också med det nära bandet personligen och till regeringspartiet och personligen till statsministern. Och jag tror inte att det är nödvändigtvis fel att ha en helhetsbild som är bättre med dagens komplexa hybridhot och annat samlat på ett nationellt säkerhetsråd kontra att trycka ut det hos departement som inte har kapacitet och kompetens att riktigt hantera det här. Så att idealt tror jag i det här skedet är ju att hitta den här jämvikten.
Men det delar jag också, för att man kan ju säga att till del så går ju Magdalena Andersson så att säga, idén till mötes, för hon tar ju inte bort funktionen. Hon säger ju att en nationell säkerhetsrådgivare, att ha den befattningen eller den rollen, det kommer man ha, men det kommer ligga under statssekreteraren hos statsministern som det då var tidigare. Så den kommer bli förstärkt och viktigare. Och hon var ju tydlig med att det skulle vara en politisk roll, eftersom man skulle kunna uttala sig å regeringens vägnar och representera regeringen i sådana sammanhang. Men sen när det gäller själva rådet då, som ska hjälpa det här, så är det ju lite uppdelat, och kritiken som har varit, uppfattar jag, handlar ju mer om, och den delar jag i det stycket, att man har ägnat sig åt ganska långsiktiga frågor som egentligen ska beredas på departementet. Men att statsministern och statsrådsberedningen ska ha en lägesbild, ett slags kriskansli, det tycker jag är rimligt. Någonstans måste man sammanfoga lägesbilden.
För att jag tror att det är två olika saker. Exakt. För det finns två typer av kritik. Den ena är den här blandningen som jag försökte röra till där förut med det politiska och det tjänstemannamässiga. Det blev inte bra. Nej. Med den konstruktion som var. Därför att det rör ihop det tjänstemannamässiga och det politiskt tillsatta på ett sätt som inte blev bra. Precis som Patrik säger, det var uppenbart en politisk tillsättning, men det var inte en politisk tjänst.
Och vilket Billström sa sen när han gick också.
Vilket Billström sa sen, och vilket alla visste från början, med tanke på att personen i fråga var den personen det var, vilket ju gjorde saken ännu mer olämplig, eftersom det rörde ihop liksom personliga relationer med en barndomskompis till statsministern och så det blev ännu rörigare. Men, och det är bra att man har den tydligheten, man ändrar det. Men sen tror jag att den andra kritiken, precis som du är inne på, som ju handlar om så att säga myndighet, alltså gränsdragningen mellan statsrådsberedningen som ska samordna, ge lägesbild till statsministern, ha liksom ett ansvar, och myndigheterna som har kompetensen och sen vilka departement de ska sen prata med, den blev knepig. Och jag tror att en av orsakerna till att alla Landerholmsskandalerna blev är ju att folk inom systemet har varit irriterade på det här gnisslet, och det är väl säkert därför det börjar läcka också. Och att liksom reda ut det, var gränserna går mellan vad statsrådsberedningen gör, vad myndigheterna gör, vad de andra departementen gör, att liksom att det ska vara tydligt. Då tänker jag en sak till, och det är att det måste få ta tid att man kommer fram till en sån organisation. Och problemet med Landerholm-historien var att den hastades ju igenom systemet. Mm. Den genomfördes ju jättesnabbt. Problemet med underrättelsegrejen är ju samma. Så det kanske blir en bra balans till slut, jag vet inte.
Men jag vet ju som sagt inte exakt detaljerna. Sen var det, ska man säga, att kriskansliet när det låg på justitie, det var ju fel plats. Det var ju katastrofalt. Så det var ju bra att man drog in det till statsrådsberedningen.
Det var ju katastrofalt av en annan skäl. Ja, det var, hade man ju tryckt bort ansvaret. Och ska man rikta någon kritik mot den ordningen, så var det ju, fanns ju en socialdemokratisk vilja att plocka bort ansvaret så långt bort som möjligt från statsministern. Och det funkar väldigt dåligt i den här tiden.
Ibland tänker jag att det också har att göra med tidigare saker, alltså tsunamin, alltså andra sådana saker, som är att man vill ha en organisation som löper liksom friktionsfritt och som inte drar ner den politiska ledningen när saker går åt skogen.
Ja, det är ju det också en väldigt intressant konstruktion av den anledningen också, för där lägger man ju verkligen allting i knät på den politiska ledningen, även saker de knappt har koll på själva.
Ja, fast det är ju en myndighet, precis som alla andra myndigheter.
Så är det naturligtvis, men jag tror det... vi alla här vet att det ändå det skiljer sig lite mellan myndigheterna vilken exakt detaljkoll man har på allting, och det kanske är så att man vill ha det ibland också. Men sen så är ju också problemet, ja, ni har ju rätt i att det kanske blir jättebra till slut när allt har hittat sina former och sina gränser, men det är liksom nu vi behöver de här funktionerna, och just nu har det definitivt inte satt sig. Och även om en eventuell ny regering skulle backa bandet eller försöka liksom konstruera om igen den här konstruktionen, så har ju rekryteringen redan påbörjats. De ringer ju redan runt folk. Vi har ju inte ens riksdagsbeslut på detta än. De ringer ju redan runt och försöker värva folk. Och det, liksom, ja, vad innebär det,
klart,
det för?
Det är klart att de måste börja rekryteringen, för de har ju börjat med kött- och potatistjänsterna, alltså de grundläggande strukturerna. Så det är ju inte så konstigt.
Nej, det är klart att man måste.
Igång första januari.
Ja, men verksamheten hade ju inte behövt vara igång första januari. Alltså jag kan ju mycket väl förstå att UD vill ha en egen underrättsapparat som är mer fokuserad på deras frågor och de underlägg de behöver. Alltså det är ganska rimligt. Men då kanske man kan börja med en sån struktur parallellt och just jobba upp den och låta det hitta sina former, istället för att flytta över så stora delar av den militära underrättelsetjänsten och rekrytera över folk från de andra underrättelsetjänsterna som kanske behöver sitta just där de sitter just nu, när vi har en ÖB som säger att det här kan ske från och med nu.
Det vore ju tråkigt i ljuset av allt detta och alla omorganisationer om ryssarna tar någon ö. Det skulle ju vara tråkigt att man skulle behöva göra något åt det, för då kan man kan ju ta några månader och bereda vad man ska göra då.
Jag hade kanske önskat ett annan typ av genomförande med en parallell uppbyggnad. Men sen en sak att liksom också då bara lyfta och titta på det här är ju att det blir ju ganska intressant möjlighet för UD att samordna sina olika myndigheters verksamhet på ett dynamiskt sätt i en globalt stormig tid. För titta vilken intressant förmåga man får på både underrättelse och påverkan när man har myndigheter som UND, SIDA, Svenska institutet, Folke Bernadotte-akademin till exempel.
Är det bara jag som får kommerskollegan om det här liksom, diskussionen?
Utrikesdepartementet har ju gjort sig historiskt välkända för att genomföra väldigt typ sån kvalificerad verksamhet, sagt med ganska stort mått av ironi faktiskt.
Nej, jag anade inte en dugg ironi i din röst där, Johan.
Ja. Jag tänker att den som äter lever får se.
Vi har faktiskt en liten punkt kvar som vi skulle diskutera och inte har diskuterat, och det är den andra stora skandalen apropå eventuella regeringsunderlag och så vidare, att det finns tydligen vissa partier som låter främmande makt avgöra vem som ska få stå på deras kommunlistor i Helsingborg, vilket man ju kan ifrågasätta och det kraftfullaste. Mm. Patrik, du hade
kan inte någon berätta vad det här handlar om för lyssnarna i så fall?
Ja, nej, men det är i korthet så handlar det ju om att tydligen så har ju då Vänsterpartiet i Helsingborg träffat någon slags uppgörelse med PLO, att PLO kan liksom lägga fram vilka som ska få kandidera för Vänsterpartiet i Helsingborg.
Inte PLO, va, utan palestinska...
PLO?
Nej, förlåt, jag blandar ihop vilken organisation det var nu.
Ja, men alltså palestinska myndigheter. Förstås.
PLO är något annat.
Det är...
Ja.
Men det här är alltså en artikel från Expressen som har gjort ett avslöjande.
Men vad, jag fattar inte, vadå PLO?
Nej, han sa fel.
Jag sa fel. Men
alla fall... ligger kvar, lever kvar lite i gamla kalla kriget, ja, så som de flesta
gammal reflex som
men det är alltså flera företrädare för Vänsterpartiet eller kandidater för Vänsterpartiet som inte har varit aktiva i Vänsterpartiet, som har kommit in på listan lite oklara grunder och som dessutom har firat 7 oktober attackerna ganska rejält, både på plats med kalas och godisutdelning till barn i uniformer, och dels på sociala medier.
Palestinska kvinnoförbundet
var det, precis. Mm. Men det kommer här nu precis nyheten att Vänsterpartiet har sparkat 9 kandidater runt omkring i landet efter den här rapporteringen.
Så det var en ganska kort session.
Men har de ingen koll liksom,
nej, inte
att kommunerna. Man inte reagerar förrän Expressen skriver det här? Att
nej,
ingen
det är skandal.
I Helsingborg reagerar och varnar uppåt. Att partiledningen inte verkar ha någon som helst koll på vilka som står på listorna, hur de kommer in där. Och det är ju inte direkt första gången man har problem med liksom tydligt antisemitiska krafter i det här partiet heller. Så att man kan ju tycka att de borde kanske vara lite på tårna när det gäller de här frågorna. Mm.
Jag kan inte så mycket om Helsingborg i den här frågan.
Men det var inte alls bra det här, men det var ju bra agerat. Det var ju snabbt agerat.
Spontant verkar det väl... som någonting som Vänsterpartiet får ta tag i och reda ut.
Man får säga jättedåligt att det händer. Det ska inte kunna hända. Men när skiten träffar fläkten så är det i alla fall
resolut,
snabbt.
I alla fall
resolut. Mm. Så. Och på det sättet så finns det ju stora likheter mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Ja, men nu räcker det med inrikespolitik, kände jag där.
De intervjuade där hänvisar faktiskt till PLO. Så
ja, det
var helt korrekt ute. Ja.
Ja, det var någonting i mitt bakhuvud som triggade fast där. Att,
citat,
det var
PLO. Du vet att vi är från PLO, va?
Ja.
Mm.
Okej, jo, nej, men det finns...
försvarsberedningen. Breda överenskommelser är kanske inte lika bra när alla partier är involverade alltid.
Någonstans så tror jag ändå att det är det. Sen tror jag att de får försöka liksom, det får vara högt i tak men nära till dörren, tror jag. Mm. I vissa partier. mer än andra kanske. Ja.
Och socialdemokratin är tvärt emot, Anders?
Nej, det kan jag inte uttala mig om. Alltså socialdemokratin skulle aldrig ha den där typen av kandidater någonstans, för de har koll på vilka kandidater de har.
Man ser väl till att börja med att det är kandidater som faktiskt har varit aktiva i partiet. Det är ju en bra grej där.
Ibland du har kokat jävligt mycket kaffe och delat ut mycket flygblad för att bli kandidat. För
ibland får ju svensk politik kritik för det där, att det är svårt att komma utifrån. Men det är ju också en vetoprocess. Det måste man ju vara medveten om. Alltså, om du nu står på partiets mandat och dessutom kan bli kvar som vilde, vilket ju allt fler väljer att göra, då måste ju partiet ha en vetoprocess och veta att du pallar trycket och är en vettig människa. Så att det är inte så dumt det där med att kräva ett par års medlemskap och aktivitet innan man sätter någon på en lista.
En gång i tiden så valde Socialdemokraterna in nya medlemmar. Det var ett tag sedan, men då var det ordning och reda. Men tack för idag. Detta avslutning tror jag hamnar lite möjligen från ämnet. Men sånt händer ibland. Och vi återkommer om ett par veckor. Och sen så försöker vi återkomma från Almedalen, som ju är en ö i Östersjöområdet. Vilket ju kan ju vara lite obehagligt att tänka sig. Men till nästa gång. Hej hej!
Hej då!
Hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.